Då kan vi bli lite tysta här. Vi ligger en minut efter 60 riksvenska sekunder som vi kommer ta igen, för jag kommer snacka fort. Jan Karlberg, Niklas Lundblad, Kurti Lindqvist. Jag säger alltid Kurtis här. Och ämnet nu är alltså utmaningarna. Vi fick utmaningar från år 2020. Och vi kommer antagligen titta lite längre. Men vi ska titta på framtidens säkerhetsproblem och vi ska göra lite mer fritänkande. Och lyckas jag skaka fram två nonkonformister som ska biträda mig och försöka vända vår föreställningsvärld upp och ner. Jag är jurist från Stockholms universitet och har en master i amerikansk statsvetenskap från University of Texas at Dallas. Och är doktorand där i offentligt ledarskap. Nu vet jag inte vilket ledarskap det är, men nu vet jag från 4 november. Jag var tidigare reservofficer och också var CISM-tränare för den amerikanska försvarsmakten. Och är ISO 27001-revisor. Nu blir mamma nöjd. Och vi kommer gå i den här ordningen att vi presenterar oss lite lätt och sen börjar vi med Niklas och kör vidare. Du kan presentera Niklas.
Okej, hej. Jag heter Niklas Lundblad och jag jobbar på Google med frågor som har att göra med public policy government affairs. Jag är doktor i informatik och medlem i regeringens IT-råd. Och också medlem av den här panelen. Det ska bli väldigt spännande.
Jag heter Kurt Lindqvist, kallas för Kurtis, och till skillnad från två lärda herrarna bredvid mig här så är den ändå avslutade utbildningen jag har som badmintontränare. Men ja, de hade varit doktorander och så. Jag är chef för NetNode som driver knutpunkterna i Sverige. Vi sysslar också med en del kritisk infrastruktur, en av de här berömda 13 rotserverna och en hel del DNS. Jag har en bakgrund i operatörsbranschen och har jobbat med att bygga stora telenät och fundera på hur man säkrar dem. Vi får se. Det kan bli en spännande debatt.
Plus att Kurtis är en bildad människa. Det kan vara som utbildare. Då börjar Niklas. 12-15 minuter.
Jajamän. Jo, okej. Okay. Vad jag tänkte prata om, det är den här debatten som vi ska ha nu om utmaningarna för informationssäkerheten och 2020 och sådär. Jag tänkte gå igenom några uppenbara sätt man kan angripa den på och påstå att de sätten är inte så vansinnigt spännande och säga att man egentligen borde kika på det ur ett annat perspektiv. De uppenbara sätten man kan angripa frågan om informationssäkerhet på är ju först att man kan prata om nya sorters teknik. Man kan säga att nu ställs vi inför ett teknikskifte där vi övergår till cloud computing och vi måste fundera kring säkerhetsriskerna kring det. Det är sant, men det är trivialt sant och det är inte där i de riktigt stora utmaningarna ligger för informationssäkerheten. Man kan fastna på att virtualisering har blivit så vanligt nu att vi inte börjar titta ännu på vilka säkerhetsrisker som finns förbundna med attacker mot olika typer av virtuella maskiner. Man kan vara orolig över att Internet of Things kommer innebära att någon hackar mina coola jumpaskor så jag måste springa runt hela veckan. Man kan till exempel fundera över sina sensornätverk, inte minst sen det att Vint i morse demade sin vinkällare och vilka risker som finns förbund med att ha sin vinkällare online. Och sen så kan man ju naturligtvis också prata om gammal teknik, sårbara system, system som inte uppdateras och tala om utmaningarna i allt mer komplexa system och mer komplex systemhantering. Den typen av utmaningar är viktiga, men jag tror inte att det är den typen av utmaningar som kommer att vara svårast i någon bemärkelse. Sen efter tekniken ska man gå vidare, ska man prata om juridiken. Juridiken är ett poppis ämne också när det gäller de här frågorna. Och så kan man säga att ja, vi behöver hantera gamla misslyckanden, vi måste få bättre rättslig reglering. Det räcker med att säga e-signatursdirektivet för att ni ska veta vad jag menar. Världens minst använda lagstiftning i alla kategorier. Och då räknar jag lagen om hur många katter man får ha i Babylon från 2000 före Kristus. Man kan tänka sig att man måste fundera kring vilka nya typer av rättsliga regleringar vi behöver. Breach notification services, hur utformar man till exempel dem. Man kan prata om nya rättsliga instrument. Och där tror jag ju personligen och många med mig att det kommer att bli mycket viktigare i framtiden vad man gör handelspolitiskt när det gäller informationssäkerhet än vad man gör på nationell nivå. Informationssäkerheten kommer bli en insprängd del i bilaterala handelsavtal där olika länder förbinder sig till en viss minsta nivå för att på det sättet inte hota varandras nätverk och för att handeln mellan länderna ska kunna fortgå oavbrutet. Det kommer att vara en väldigt viktig komponent i de handelsavtalen och vi ser redan sådana tendenser idag. Man kan fundera rättssociologiskt och säga att Vi måste fundera på hur informationssäkerheten kommer att utvecklas i ett samhälle där vi går, för att tala med Max Weber, ifrån ett lagstyrt samhälle där den som inte lyder lagen kan pryglas och sen stängas in någonstans, till ett normstyrt samhälle som ju informationssamhället är. Där vi allihopa måste vara hyfsat överens om vilka regler som gäller. Vi måste vara hyfsat överens om hur de ska se ut och varför de ska sanktioneras. Vi är i många, på många sätt så lever vi i ett samhälle som är framförhandlat mycket mer än vad det föregående rättssamhället var, som var bestämt utav några lagstiftare. Efter att man har tröskat igenom teknik och juridik, så här som man alltid gör när man pratar om utmaningar, så kan man komma till ekonomi. Hur får vi folk att investera? Hur mäter vi investeringarna? Den typen av utmaningar brukar också alltid dyka upp. Jag har läst en del forskningspapper inför det här, och det börjar dyka upp mer och mer avancerade ekonomiska frågeställningar när man diskuterar utmaningar för framtiden, som hur kan vi designa försäkringsmodeller som kan inkorporera systemsvagheter, så att man kan knäcka en viss bestämd kryptoalgoritm, så bryter ju hela systemet samman, och vilket försäkringsbolag vill försäkra en sån risk. Den typen av ekonomiska diskussioner kan man ha. Och man kan till och med diskutera dagspolitik och depressioner. Hur ska vi kunna se till att dagens finansiella situation inte återspeglas i ett svagare informationssäkerhetsskydd i framtiden? Om man tagit sig igenom det där, så kan man prata lite om sociologi och säga att vi har ett jätteproblem i vårt samhälle för att informationen växer så snabbt. Vi har en informationsexplosion som innebär att från år 2006 till 2011 så kommer mängden digitalt lagrad information att växa med 10 gånger. Att hitta rätt information, att lagra den i format som funkar, att undvika det som kallas för bitrot, att den här informationen inte längre går att tillgå, att se till att ingen förgiftar informationen, alla de sakerna är naturligtvis oerhört komplexa. Men inte i några av dessa, vare sig teknik, juridik, ekonomi eller sociologi, tror jag att vi ska söka de riktigt svåra utmaningarna. Jag tror att de riktigt svåra utmaningarna handlar om att försöka förstå hur vi beter oss individuellt och utveckla nya metoder för informationssäkerhet. Och då råkar jag faktiskt ha en lästips. Det är så väl ordnat att för att lösa den här frågan så behöver man bara läsa en farbror som heter Cass Sunstein, som har skrivit en hel mängd böcker i USA. Han är forskare i beteendevetenskap och juridik, och han har särskilt studerat hur folk fattar fel beslut. Det är hans stora studieområde. Hur folk fattar fel beslut. Och det där är någon sorts grundkärnan i väldigt mycket av informationssäkerhetsdiskussionen också. Det är användare det handlar om någonstans. De fattar fel beslut. De uppdaterar inte en server. De investerar inte i ett skydd. De använder ett lösenord som är till exempel Sigge, vad vet jag. Eller någonting annat. Och alla den här, det här. Hur fattar folk fel beslut? Att studera det och utifrån det utveckla en ny metod. En ny förståelse för informationssäkerheten, det tror jag är rätt viktigt. Jag respekterar teknik, juridik, ekonomi och sociologi som fantastiska områden, som centrala saker att arbeta med och som viktiga utmaningar. Men jag tror att den riktiga utmaningen kommer ändå vara den här utvecklingen av en ny metod. Och då måste vi titta på, jag ska ge er bara 2 exempel här som jag tror är rätt viktiga. Och som man kan ansluta direkt till informationssäkerhet. Vi vet att folk fattar fel beslut om de har dåliga exempel tillgängliga för sig. Därför att det första sättet vi gör när vi fattar beslut är att vi funderar på om vi ser någonting och vi ska uppskatta en sannolikhet till exempel. Då tittar vi på det och säger, har jag sett några sådana här exempel förut? Vet jag vad det här är för någonting? Finns det andra typer av händelser jag kan relatera till det här för att försöka förstå om jag ska engagera mig ekonomiskt eller om jag ska göra någonting åt den här risken till exempel? Det första vi gör är att vi söker liknande exempel. Och det finns gott om forskning som visar att vi då börjar feluppskatta saker och ting. Det kallas för tillgänglighetsheuristik på forskningsspråk. Till exempel när man frågar någon, en vanlig fråga man använder när man studerar tillgänglighetsheuristik, det är, begås det fler mord i Sverige än självmord? De av er som tror att det begås fler mord i Sverige, räcker upp en hand. De av er som tror att det begås fler självmord, räcker upp en hand. Ni är en klassisk smart publik. Det begås fler självmord. Nästa fråga är, många av er tror att det begås fler självmord än trafikolyckor. Det är dödlig utgång. Ja, och det är helt riktigt. Det är alltså fler personer som dör i självmord än i trafikolyckor. Och det här, när man studerar stora mängder människor, så är de helt oförmögna att fatta de här besluten på rätt sätt. Därför att de ser mord, de ser trafikolyckor, men självmorden rapporterar vi inte om. Av helt andra skäl som har att göra med suicidprevention. Och det här med tillgänglighetsheuristik är ändå en viktig fråga om hur folk faktiskt fattar beslut. Och då såg vi ett väldigt bra exempel i sessionen innan här hur man gör informationssäkerhetsproblem tillgängliga. Nämligen att man redovisar tydligt och öppet inför alla den incidenthantering man har genomgått. De av er som missade den sessionen, det var lite synd för det var en fantastisk genomgång från dataföreningen av hur hela deras incident hade sett ut. Att göra det här tillgängligt så brett som möjligt så att så många som möjligt har en närhet, en tillgänglighet till de faror som faktiskt finns förbundna med informationssäkerhetsproblem. Det är ett sätt att skärpa informationssäkerheten på som har mer att göra med hur vi fungerar som biologiska varelser än någonting annat. Sen ett annat exempel på det här, det är långtids- och korttidsrationalitet. Man har studerat hur människor beter sig och upptäckt att på lång sikt är vi rätt duktiga för att vara rationella, men på kort sikt är vi fruktansvärt dåliga. Då gjorde man så här att man samlade 20 stycken studenter i ett rum och så gav man dem något sorts meningslöst psykologiskt test. Och när testet var över så sa man till dem, tack snälla du för att du var med på det här testet. Som belöning så kan du få ett äpple eller en chokladbit. Vad vill du ha för någonting? Och de flesta de sa att de ville ha en chokladbit. 80% sa att de ville ha en chokladbit. Så tog en chokladbit och gick. Och man gjorde precis samma sak med 20 andra studenter och sa, tack för att du var med på det här testet. Om en vecka så kommer du få en chokladbit eller en äpple. Ett äpple. Vad vill du ha för någonting? Då vill 80% ha äpplet. Aha, tänkte forskarna. Det är någonting här med närheten till behovsuppfyllelsen. Så de knallade iväg till de här studenterna som ville ha äpplen. En vecka senare knackade på dörren och sa, hej, vi är här med ditt äpple som du ska få. Därför att du var med på det psykologiska experimentet. Vi delar ut det på studentkorridoren nu. Men vi tog med oss en chokladbit också. Vill du ha det? Då svarade 80% av studenterna att ja, äpplet hade naturligtvis varit gott. Och de tänkte sig äta äpplet. Men det skulle vara jättefint med en chokladbit just nu. Det där har man testat också på andra sätt, vilket är rätt kul. Man har gjort det med filmer. Så man gjorde precis samma sak med Mrs. Doubtfire och en Oscarsbelönad film som ingen kommer ihåg namnet på. Och det visade sig att ingen ville ha den Oscarsbelönade filmen om man fick den direkt efter experimentet. Men om man frågade dem, vi kommer om en vecka till dig med filmerna, då ville de gärna ha den Oscarsbelönade filmen. Sen mystiskt, när man dök upp i dörren så var Mrs. Doubtfire mer spännande. Vet Robin Williams, Bröst som brinner, den typen av grejer. Och det här att försöka förstå hur folk fattar fel beslut och utveckla en ny metod ifrån det. Att försöka förstå att vi är korttidsdumma men långtidssmarta och bygga in det i system. Det är någonting som är oerhört svårt när man bygger system. Det kräver en ny typ utav metod. Och då, för liksom mitt bidrag till diskussionen, för nu är mina 12 minuter slut och snart så kastar Jan saker med mig. Mitt bidrag till diskussionen skulle i så fall vara att säga att den största utmaningen för informationssäkerheten i framtiden, och jag är en mjukis, jag är en samhällsvetare, det är att utveckla en ny metod utifrån hur människor fattar fel beslut. Klarar vi av det så kommer vi klara av mycket. Jag ska ge ett sista exempel. Det finns något som kallas för grupppolarisation som är oerhört vanligt förekommande. Så att om du tar en grupp och så plockar du in ett antal mjäkiga personer i den här gruppen som allihopa tycker lite x. Och så låter du dem diskutera i 2 timmar. Då kommer de ut som extremister därifrån. Då tycker alla x. Därför att när de har pratat med varandra så intar de raskt en mycket mer extrem position. Och det här har vi lyckats observera massor av gånger i experiment efter experiment. Att sätter du folk tillsammans för att de ska resonera ihop sig så är det inte konsensus som blir resultatet. Utan en mer extrem position. Och då är det den lilla mjuka majoritet som fanns från början som blir den extrema positionen. Tänk då att du går in i en ledningsgrupp. Där det finns en liten mjuk majoritet för att ja, men det här med informationssäkerhet är lite jobbigt och konstigt och jag vet inte riktigt hur vi ska göra och det är mycket pengar. Och så sitter du ner och pratar 2 timmar. När de kommer ut därifrån så kommer de inte ens köpa en brandvägg om de så fick 10 kronor för att ta den. Då har deras åsikter blivit mer extrema. Och det här grupppolarisationsfenomenet, det har man studerat om och igen och nu senast i finanskrisen när man har tittat på hur olika typer av finansiella bedömningar på Wall Street blivit mer och mer extrema ju fler finansanalytiker man sätter i samma rum. Vilket är rätt intressant. Så man ska inte sätta finansanalytiker i samma rum. Det är en annan insikt. Så jag tror att jag slutar där.
Och då trodde Niklas att han skulle slå mig ur sadeln. Det sket han ändå. Och det jag kommer att se, jag kommer att ta det jag tror på. Och det kan skilja sig lite från det Niklas har berättat om, framförallt kanske vad Curtis kommer att säga. Men jag drar det rätt upp och ner. Jag kommer att ta 3 nivåer. Nationell säkerhet, myndighetsperspektivet och företagssäkerhet. Jag kommer att säga vad jag tror är övervärderat, som är hype just nu, och vad som är undervärderat, det som borde uppgraderas lite. 2020, det är 12 års från nu. 1957 i teknikens värld skulle vi flyga space rymdskepp. 1970. Jag var med 1970. Vi hade inget rymdskepp. Så att vi har en tendens att tro att utvecklingen går fortare än vad den gör. Utvecklingen går mycket sakta. Betydligt sakta än vad jag tror. Så det här vi kanske pratar om nu kanske inte ligger 2020, ligger 2030, 2040. Men det rullar på. Det anser vara övervärderad nationell säkerhet som har varit mycket på tapeten nu är terrorism. Jag tror att terrorism är en sak där vi spårar iväg i helt fel riktning. De kan inte hota nationella säkerheten. Det görs ju bra på tv. Det är chockerande, precis som yxmord och den typen av våldsamhet människa till människa. Men det drabbar bara individen. Det drabbar inte nationen. Det kan drabba nationen ekonomiskt. Men det är alltså där vi idag lägger ner mycket resurser. Men nationen i sig är inte hotad. Jag tror också vi tror för mycket på kvantifierbara data. Saker vi kan mäta. Statistik. Ett exempel. Morden ökar på sommaren. På sommaren äter man mer glass. Då är det lätt att komma till slutsatsen att glass gör oss till mördare. Jag tror inte på signalspaning. Den stora lärdomen från 2001 var att alla satt och väntade på att NSA skulle höra kodordet. För nu smäller det. Det hittar man aldrig. Utan man fick reda på vad som hände och skedde via lokala nyhetsmedia. Jag tror att också signalspaning, om man samlar in massa information och trafikinformation så måste man ha kapacitet att analysera. Min grundinställning är att samla aldrig in någonting du inte tänker analysera. Det blir lätt att man vill göra en hårdgjord IT-infrastruktur. Och det är lite 1860-talets centralförsvarstanke. Sverige skulle försvaras från två stora fästningar som sen aldrig kom att användas. Jag tror inte på att hårdgöra. Man måste hårdgöra alltså de få skyddsobjekt man har. Men hårdgöra våra system, det har i princip misslyckats. Jag kan kosta på mig lite rös faktiskt. Alltså spionage är inte så farligt egentligen. Det finns faktiskt ett hälsosamt spionage. Det har vi tänkt på, Niklas. Lite spionage är inte fel. För att, det fungerar som att bekräfta sig av hur vi tänker och hur vi gör. Om jag säger till en motpart. Jag avser att destruera dig ut till kusiner. Då är det bra om de kan spionera och veta att det verkligen är mina avsikter. För då är hotet verkligt. Så att den här fixeringen vid spionage, ekonomisk spionage och så vidare. Visst, den är bra och det är lite så här John le Carré och lite kalla kriget över det och rösskyddade datorer. Jag tror inte på det. Jag tror öppna källor idag läcker så fantastiskt bra att vi kan kosta på oss lite rös. Jag tror också att vi övervärderar samordnade insatser mellan länder och EU och så vidare. Att nu ska vi ta tag i det här med IT-säkerhet, men den administrativa kroppen är fortfarande väldigt nationell och bara att man lägger IT-säkerhetsmyndighet på Kreta talar vi sitt tydliga språk. Jag menar, det är nästan så roligt att jag inte själv kommer på. Som är undervärderat i nationell säkerhet som jag tycker man har missat är börja lite i rätt ända. Niklas var inne på vad jag säger. Sociopsykologiska förändringar som påverkar identitet, lojalitet, definitioner och värderingar. Om vi får systemchocker i samhället så tror inte jag människorna kommer riktigt att svara på samma sätt som man gjort förr. Vi har en oklar identitet. Jag menar, på 60-talet kom man fråga en sak. Vad är du? Jag är metallarbetare. Det är väldigt få som ens har en yrkesidentitet. Jag menar, folk har inte ens en sexuell identitet längre. Eller hur? Va? Det gillar ju paffar. Det var inte dagen. Och det tror jag att vi underskattar. Vi tror att det här, är man medborgare, har man pass, kommer man att fungera på ett visst sätt under en nationell krissituation. Det tror inte jag. Beroendet av kreditkortssystem tror aldrig någon berör. Eller, och Nu, Paff nämnde det här. Just när Estland var utsatt för lite tryck här, så ville man att folk skulle kunna hantera den nationella valutan, att man hade pengar, att man kunde handla och att man kunde ringa till folk man kände. Det var i princip de krav man hade. Och jag tror att nu pushar vi väldigt hårt på säkerhetssidan, kreditkortssystem och att det ska minska kontantflödet i samhället. Problemet är att det står och faller med kreditkortssystemet. Så du kan ju testa någon gång och gå in till den här killen som har närbutiken och försöka få ut mat utan att betala. Det kommer inte att inträffa. Man kan stjäla det här landet, för han har ingen 38 special. Men vi är helt beroende av kreditkortssystemet. Jag tror också att det tempo saker utvecklas sker mycket, mycket snabbare än vad jag gjort förut. Så att de styrmedel vi har, politiskt, företagsmässigt och så vidare, vi hinner inte kapp. Det bara rullar på. Det gör att man måste ha mycket mer förberedelse. Och det var nationellt. Nu hoppar jag över till myndigheter. Det jag tycker att övervärderat är registerkontroll och karaktärskontroll till exempel. När det gäller IT-säkerhet. På personalsidan alltså. På personalsäkerheten här. När man anställer folk. Jag tror myndighet gäller även företag. Jag brukar säga när det gäller IT-säkerhet. Man behöver bara kontrollera fyra saker. Sex, missbruk, hembegär och girighet. Sen är man okej. Okay. Men vi har ju ändå med människor att göra. Människor gör väldigt konstiga saker. Så att det här just att vi har en registerkontroll när de är anställda för 24 års ålder och certifierar människor som funktionella fram tills de går i pension. Det tror inte jag på. Utan man kan alltså odla en rätt kvalificerad egenhet under den resan. Jag tror också man övervärderar pul och datainformation om den enskilde. Jag menar, det är inte hela världen. Men försäkringsbolagen vet allt om oss ändå. Försäkringskassan vet resten. Och sjukhuset adderar lite liksom grädde på kakan. Va? Så att PUL tror jag är för stort idag. Va? Och att vi håller helt in på de här med integritet. Jag menar, det är så mycket öppna källor ändå. En sak som är viktig, just en sak som jag tycker är överbredd i myndighetsvärlden också, är förmågan att kunna leva efter lagarna. Och jag brukar alltid säga, kan ett land med 14 000 lagar och förordningar vara lyckligt? Jag menar, man kan inte leva efter den myriada lagar som finns. Och när man nu går in i mer automatisering som jag kommer till, så ökar det radikalt problemet. Jag tycker jag pratar skapligt fort. Vad säger du? Ja. Undervärderat i ett myndighetsperspektiv så tror jag att vi kommer få en globaliserad vikande skattebas. Jag tror att vi kommer få svårare att motivera folk att skatta, har med lojalitet att göra. De kommer också kunna röra världen. Jag menar, nu man pratar med folk och säger ja visst, det faktureras som ett estländskt bolag. Va? Jag menar, skattebasen är inte vad den var. Du kommer ställa högre krav på mer IT-stöd i myndighetsutövningen. Och då kommer en helt annan sak. Jag måste ändra lite tonläge här. Transparens i komplexa system. Korruption. Bestickning. När vi får saker i komplexa system där folk kan göra lite vad de vill. Och det gör de. Om de får chansen. De små jäklarna. Och när vi automatiserar myndighetsprocesser så har varje människa, varje medborgare, inbyggare, personnummer, kalla det vad du vill, rätt att få en välavvägd bedömning av sitt ärende av en kompetent tjänsteman. Och då börjar vi glida in lite på den här olagligheten som kommer. Alltså laglighet i myndighetsutövningen är ju att vi ska kunna ha en förutsägbar myndighetsutövning som är baserad på det problem vi har utifrån lagverket. Och det finns en massa teknikaliteter här. Till exempel om man ger negativ rättskraft. Den satan. Om jag till exempel ger dig ett byggnadslov på 40 kvadrat. Då kan inte jag komma nästa vecka och säga det blir bara 32. Då har jag redan gett honom det beslutet. Och problemet med automatiserade system och så vidare. Vi får en massa förvaltningsrättsliga problem. Som kan växa gigantiskt. Och då har vi ingen förutsägbarhet längre i myndighetsutövningen. Och då är det ett pöbelvälde per definition. Övervärderat bland företag. Allt som kan fixas med en pryl som kostar 800 kronor. Jag brukar läsa mycket om IT-säkerhet och IT-säkerhetstidningar. Och det finns alltid den där prylen som kostar typ 800 som löser allting. Och fördelen med prylar är att de kan visas upp. De belastar inte budgeten. Och man kan flytta på dem inne på kontoret och känna sig effektiv. Jag tror man missar en stor grej här. För att i en abstraktionsskala från teori, metod, implementering, verktyg, så är det väldigt sällan man rör sig ovanför verktyg. Utan man ligger där på amöbanivån, alltså den sedvanliga evolutionsläran, och tar sig aldrig intellektuellt uppåt. Återigen kommer man tillbaka till det här med prylar. Jag tror också övervärderat bland företag är platta organisationers funktionalitet i kris. Så länge man diskuterar ledighet och kanelbullar och så vidare, så är det säkert jättebra med platta organisationer. Men när det blir en systemchock i en platt organisation, så kommer den inte att korrespondera. Och det ser man också, man överskattar förmågan att ha extremt förhöjda hanteringsnivåer. Jag tror också att CRM, jag skrev ju mitt magisterarbete om anseendeskada. Peter Seipel sa att ja, men det blir säkert bra. Jag anade inte sin tid där. Och CRM kan tendera att bli kundtrakasseri. Att man kör CRM för mycket. Och mycket av det här internetmolnet som skapar badwill och attackerar företag, tror jag kommer från CRM. Det får bara bli uppretade. Undervärderat bland företag tror jag är oöverblickbarheten bland rättigheter och skyldigheter. Du har tangerat det, hörde tidigare idag. Det här med upphovsrätt och så vidare. Jag anser det var ohållbart att vi har 70 års upphovsrätt. Jag menar, skyddstiden på ett mänskligt lik är 25 år. Så min kropp skyddas lagligen i 25 år. Men skriver jag tre ord och får verkshöjd, skyddas det i 70 år. Det finns en legal obalans här. Det blir oöverblickbart. Och är det oöverblickbart kan man inte försvara det. Och då bryter systemet ihop. Finanskris nämnde Niklas. Och här skrev jag lite dramatiskt. Självbetjänande kunders möjlighet att engagera sig i massgalenskap. Och när alla får tillgång till sina aktier och kan göra affärer på nätet. När vi får en systemchock. Fredag för en och en halv vecka sedan, när börsen i USA gick ner, då kraschade alla stora nät, som Nordnet och de här näthandlarna. För det är liksom 4 miljoner pensionärer bara rusade in och skulle sälja. Samtidigt. Och var inte marknaden volatil till frukost, så var den vid lunchtid. När systemen kom igång igen. Så att vi har inte tänkt, när vi är möjlighet att ta beslut för människor över nätet, vare sig det gäller pengar eller vad som, så har vi aldrig tänkt på vad händer när de här löper amok samtidigt. Och det tror jag är ett säkerhetsproblem. Feedback-funktionalitet. Vi snackar lite om feedback här. Att man ska ha feedback i säkerhet. Jag tror också att det är undervärderat bland företag att man inte har en möjlighet. Alltså säkerhetshålen har funnits igen. Många vet om att det finns ett säkerhetsproblem. Men det är ett sådant stort steg att gå till en säkerhetschef och säga att det här anser jag vara ett problem. Även kunder kan se säkerhetsproblem, men vi har inget möjlighet att få den feedbacken. Först är för sent, då visar sig att alla varningsklockor var igång. Sen tror jag att man undervärderar rigida strukturer. När man har en kris, att man säger att vem gör vad? Att man har en checklista. Walmart som är, jag gillar Walmart. Jag har åkt dit på ekoturism faktiskt. Ekonomisk turism. Ligger i Bentonville, Arkansas. De har en checklista och alla deras managers som är så här flipblock bara. Så här, man skjuter i butik, gör detta, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Taket rasar in, gör detta, 1, 2, 3. De har ungefär en hel checklista. Han får ligga där borta bland cornflakes och ta skydd då. Men Men det är oerhört bra i kris att man vet vem som gör vad. För att förhindra att skadan så att säga växer ut och att man får följdskador på grund av att folk agerar hysteriskt. Så ser jag det. En tisdag. Kurtis.
Efter jag lyssnar på mina kära vänner och kollegor här så börjar jag lite känna mig som den här gamla sketchen, ni vet, med det som blev Monty Python och Marty Feldman med The Three Yorkshiremen med, you know, when you tell the kids of today they don't believe you. Men här känns det lite som vi pratar om framtiden och hur det var när vi bodde på vägen där i en vattenpöl. Det finns ju många, alltså ämnet är ganska brett och ganska luddigt det skulle prata om. 2020 är ju, som jag tror Janne var inne på, det är ju ganska långt bort alltså. Och jag har ibland svårt att bestämma mig för hur jag tror nästa vecka ser ut. Men man får göra försök så gott man kan. Och det jag tror man först, om man ska dela upp det här lite för att följa det som mina vänner var inne på också. Det finns ju olika aspekter på det här. Det första jag tror vi kommer att se är att utvecklingen kommer att göra att vårt användare av nätet och nätet i sig kommer att bli betydligt mer mobilt. Vi kommer att röra på oss mer. Vi kommer kanske inte att ha samma fasta strukturer rent tekniskt som vi ser det här idag. Det också kommer ställa helt nya krav på att betrakta skydd och hantering av skydd. Jag tror det kommer bli mycket mer intressant för mig att ha en säker förbindelse till mitt hem, till mina tjänster hemma, lite som vindkällaren som var inne på tidigare, än det att jag har en VPN-uppkoppling till mitt företag. Jag tror också det kommer finnas andra typer av skydd, och jag vill också kunna göra att när jag är ute och reser, eller när jag är ute och rör mig med mina mobila terminaler, mitt rymdskepp, så kanske jag vill föra över min information till Niklas här på ett säkert sätt. En av de större framtiden av det som man jobbar med idag en del till viss del, och så där kanske redan löst till 2020, det är att egentligen så är jag inte så intresserad av huruvida det här är Niklas, för jag ser att det är Niklas, men jag vill ändå att ingen annan ska ta del av informationen som jag skickar till Niklas. Och hur gör jag det här på ett säkert sätt? Hur kan jag alltid validera min information var jag befinner mig? Och i förlängningen så vore det ju kul att veta att det här verkligen var Niklas när jag sprang på honom. För det kanske är så att Niklas är hemma hos mig och jag är på någon annanstans och jag vill skicka data till honom när han ska mata min akvariefisk eller sno mitt vin. Så jag tror vi kommer att se helt andra beroenden som istället för att vara någon sorts grupperade beroende och grupperade validering som det till viss del handlar om idag när jag kommunicerar med mitt företag, mitt VPN, så tror jag det kommer handla mycket mer om att jag vill kunna styra det här på en individnivå eller på en entitetsnivå. För det kanske inte alltid individer jag vill prata med. Och att bygga ett allomspännande nät som kan hantera det här och som kan hantera det här när jag rör mig tror jag kommer en ganska stor teknisk utmaning. Det har varit väldigt mycket så här, förlåt kära vänner, juristerna här, men rent tekniskt tror jag det finns en del utmaningar i det här. Och jag tror att en del av det här kommer att betyda att det som vi känner idag med att vi bygger en skyddspunkt som på något sätt vi vet att vi är säkra bakom den här skyddspunkten, för sen finns det inga faror längre, kommer vi att måste ge upp och flytta säkerhetstänkandet till oss som individer och till den utrustning vi använder som individer och den teknik vi använder som individer. Vilket tror jag kommer att leda till ganska stora förändringar i den tekniska modellen. Och det ser vi visst väl redan. Jag tror också att det finns en del i det här som är intressant att fundera på som man kan ha en del funderingar på är, vi går mot ett samhälle där vi ser mer och mer övervakning på gott och ont, och det kanske är så att som Janne sa, det finns redan myndigheter som vet allt om oss och det som går att hitta i övrigt kanske inte är så intressant. Och jag tror vi kommer att se mycket mer samkörning av register. Vi kommer att se mycket mer analys av det här datat mellan dem som man kan bygga mer mönster av oss. Jag tror att signalspaning och FRA-lag kanske inte är det som oroar mig mest. Försäkringskassan och Skatteverket, mina personliga orosmål. Men det var alltså inte missförstå mig rätt här. Men inte för mig som individ alltså. Men jag tror det finns en del. En hel del som gäller vad gäller just registerkörning där vi måste på något sätt fundera på är historiskt sett har alltid anonymitet spelat en viktig roll. Det har alltid funnits en möjlighet för oss att vara anonyma och att kommunicera anonymt. Och det, hur bibehåller vi den aspekten i framtiden? Och hur gör vi det så att den i sin tur inte utgör ett hot mot andra mekanismer, mot nationen och så vidare, eller mot andra individer? Hur kan jag försäkra mig om att Niklas här inte skickar hotbrev till mig eller obscena mejl sena kvällar med bilder? Och att få till en sån modell, att behålla den integriteten och behålla anonymiteten, tror jag är ganska svårt, men kommer att vara ganska viktigt längre fram. Jag tror att, som sagt, man kommer att se mycket mer dataanalys av det här. Jag tror det är ett nödvändigt ont. Våra På något sätt har vi ändå alltid haft dataanalys, även om traditionell mening bara att idag vi flyttade över mer av kommunikation på internet. Det vill säga, Janne var inne på det här med han hade exempel med att lite spioneri är alltid bra, men det var ju också så att när man hade de här spionerna, eller fortfarande har spionerna som åker omkring och tittar på anläggningar och sådär, och som turister och fotar hemliga anläggningar och så vidare, så följde det ofta med några vänner från folket på Kungsholmen som också tog bilder, men av de som tog bilder i sin tur och så vidare. Man hade någon form av övervakning och samspel i det här. Och det samspelet ledde på något sätt till att det fanns ett fungerande system i det här. Och det systemet tror jag har ingen aning, men att man vill kopiera på något sätt med in i den nya tiden. Och hur man gör det här och hur det görs utan att vi kanske övervakar alla kan ju vara en spännande fråga. Det sen tror jag också, som Janne sa, det här med terrorism är kanske lite överskattat. Vi pratar ganska mycket då om att vi ser nya IT-hot. Och lite är det ju så att det här har alltid funnits där. Jag var med på den tiden, eller jobbade med de första kända aktivistattackerna som jag berättade om redan i fjol. Så attackerna på NATO efter Kosovo-kriget. Det har man glömt bort för det här laget. Men redan då hade vi någon form av aktivism-baserad IT-krigsföring. Och det här har egentligen alltid funnits där och egentligen bara utvecklats. Jag tror inte att vi kommer att se några förändringar mellan nu och 2020. Det kommer verkligen bli bättre eller sämre. De attacker som sker idag kommer att ske då också. Nationer kommer att bygga upp mer avancerad IT-krigskapacitet. Vi ser det redan hända. Vi ser det hända i det som hände i Georgien, som man förmodligen kan kanske klassa som en viss del av det. Däremot tror jag också det är så att det här kommer att bindas mycket tajtare till konflikter, det vill säga riktiga krig, med motsätt idag. En väsentlig skillnad som man ska komma ihåg, och som jag faktiskt har pratat med de som hade hand om det här i Georgien, en stor skillnad mellan det som hände i Estland och det som hände i Georgien är ju att i Georgien så dog faktiskt folk. Och det kan vara värt att komma ihåg ibland att vi kommer från ett land där vi inte haft krig på väldigt länge, och det blir lätt ganska abstrakta diskussioner. Man diskuterar modeller och fina moln och sådär, men det här handlar ju om sista slutningen av folk som dör, som ligger där. Och det man påpekade från Georgiens sida var att i Estland har man ganska god tid på sig att samla in data, analysera data, hantera det här som ett IT-krigsscenario. I Georgien så vill man gärna överleva och undvika granaterna som gått dik. Va? Och det sätter ju lite andra aspekter på hur sådana här saker hanteras. Jag tror det också är så att man inbillar sig lite att vi är skyddade av all den här fina infrastrukturen. Vi har alla de här fina metoderna för att hantera det här. Men jag tror också att de flesta av de människorna till slut, som vi hörde tidigare, är också bara människor. När det väl sker verkliga krigshandlingar, när folk verkligen är under attack i samverkan mellan både så att säga, vapen och IT-krigsattacker, så det är mycket svårare att hantera och skydda infrastrukturen. Och det blir svårare hela tiden att hantera det här. Och det menar jag inte infrastrukturen bara fysiskt, utan även logiskt. Det gäller att hitta IT-tekniker som inte är livrädda och faktiskt ta hand om det här. Och de är nog inte så hemskt många faktiskt, inte just nu i alla fall. Så jag tror man måste faktiskt se mer på hur man gör ett helt fullgott skydd, hur man får de här sakerna att samverka mycket mer än vi gjort idag tidigare. Och jag tror också det är lite som Janne var inne på, det kan också vara så att man måste se hur organisationer och människor beter sig i det här fallet. Sist så tänkte jag säga en annan sak som kanske inte har så mycket med det här att göra, som man kanske inte tänker på, som Niklas började prata om, men sen jag är lite besviken på att han lämnade bort. Jag tror att en av de framtida stora utrikespolitiska frågorna kommer att hantera om vem som styr internet, vem som styr de resurser som finns på internet. Hur har man politisk kontroll över de här? Och jag tror kanske inte så mycket att det kan vara, det finns en del av handelsförbindelser, men jag tror ändå det kanske begränsas mer, som Niklas sa, i att vi har lov att inte attackera Niklas land här för att du har handel med honom. Men på något sätt så är det så att länder som handlar sällan attackerar varandra i alla fall. Va? Det finns något som win-win-situation. Det som man däremot ska tänka på är att det finns däremot, tror jag kommer vi se, en stor kapplöpning till resurser på internet. Vi har hittills levt en tillväxt där länder som är någorlunda vänskapligt sinnade har varit de enda som har växt väldigt fort och som har behövt de här resurserna. Vi kommer fram till 2020 att se en enorm tillväxt i länder som kanske inte alltid delar den politiska agendan med resten av världen. De kommer absolut inte att sitta still och vänta på att resten av västvärlden, om vi ska förenkla det här, styr deras tillgång på resurser och dikterar villkoren för det här. Och det kommer att leda till, tror jag, till stora politiska drivkrafter, politisk komplexitet. Det är också så att mycket av de här länderna som det här tillväxten kommer att ske i är framtidens marknader. Det är där den stora köpkraften finns framöver. Det är där vi kommer att se den mesta kunskapen finnas som kommer växa till det här. Så att bara avfärda de här, bara politiskt motkämpa dem tror jag inte kommer vara ett alternativ. Man måste jobba med dem, vi måste ändå på något sätt vara möjliga att sälja det här till dem. Eller vi kommer att se inhemska alternativ växa som kommer att ha betydligt större hemmamarknad än våra tillverkare, våra produkter någonsin hade. Vilket kanske lite kommer tillbaka till Niklas handelspolitik, men det tror det är betydligt mer komplext än så. Jag tror den nästa stora utrikespolitiska frågan om 10 år kommer att vara vem som har kontroll över de här resurserna och hur styr vi och kontrollerar det här. Och tyvärr tror jag faktiskt att vi sitter stilla och sover och har missat den debatten. Den värld som förmodligen kommer att ta över det här i min mest pessimistiska dagar har betydligt mer insyn i det här, har betydligt mer insikt och jobbar mycket hårdare med de här frågorna än vad vi gör. Och det oroar mig personligen enormt mycket. Det där var väl ungefär så där 12 minuter kanske.
Ja, det är lugnt.
Jag är från Åland, jag kan räkna den dosen.
Vad bra, då lämnar jag fältet fritt här för lite vetsen och kastas in i debatten här. Är det någon som har någon fråga eller någon kommentar eller någonting som vi... Kör! Vänta, det kom, hon kommer där med mikrofon. Ska vi vara så tekniska här?
Mm. Ann-Marie Eklund-Lövinde från .se. Jag läste World Internet Institutes rapport och de slutsatser som man drar idag. Och det är bland annat att vi är mindre oroliga för övervakning på internet idag än vi var för 8 år sedan. Vilket förvånade mig lite, för jag hade väl ändå föreställt mig att folk var rätt oroliga, fast på ett kvalificerat sätt jämfört med för 8 år sedan. Har ni någon kommentar till det?
Jag kan komma med en gissning. Jag har ingen kommentar, men jag har en gissning. Det är lite sådär, det finns en psykologisk koncept som jag har med svagt minne av sen läste det, som handlar om egen misär. Det vill säga man finner sig i sin livssituation och så går man vidare och tycker det är ganska okej. Va? Och jag skulle tro att det kan vara en ganska stark drivkraft i varför folk inte är så hemskt oroade för det här. För jag har ju blivit övervakad de senaste åren och inget illa händer mig, så det är säkert okej. Niklas,
det finns några andra möjligheter också. En annan möjlighet är ju att folk faktiskt ljuger när de lämnar personlig information. Att de beter sig på ett sätt medvetet som gör att de inte är särskilt oroliga för att de är övervakade. Eller att de tycker att om jag inte avviker från de mönster som finns i övrigt, om jag inte sticker ut så kommer jag inte att synas. Och det är liksom en sorts transaktionskostnad som man gör helt enkelt. Man funderar lite på vad är det värt för mig att försöka skydda mig och använda ett tornätverk när jag surfar mot vad är det värt för mig ifall någon skulle råka kolla på mig eller försöka övervaka mig eller något sånt där. Sen så tror jag också att det har väldigt mycket att göra med frågan formulerad. Det ska också vara rätt intressant att veta. För att jag tror ju att det är en del av artig uppfostran är att inte uppge att man är orolig över allting heller. Så där. Det är en svår fråga.
Jag ser så här att... Nu har vi fått en internetmognad som är betydande bland folk. Och då börjar man liksom fundera. Är det värt det här PUL och skyddet mot data mining och allting? Och få alla de här annonserna som jag inte är intresserad av? Är det inte skönt att de vet lite mer om mig så jag kan få annonser som är skapligt relevanta? Att man kanske får en IT-mognad där den, så att säga, acceptans då för data mining och aggregerad data och lite övervakning och sånt här. Och jag menar, om FRA övervakar mig, so what? Jag kan inte vara ensam och vara konstig. Eller hur? Det var det snabbt. Nej, men alltså, man får ju ta det för vad det är. Och jag menar, alla har en personlighet och vill de kolla vem jag skickar e-postbrev och så låt vara. Jag tror att vi får den här datamognaden. Jag tror att det är en mognadseffekt som gör att vi blir mer toleranta mot att man vet inte.
Men det är inte så också att en av de... Det här data mining har alltid funnits där. Det är så att en av American Express stora inkomstkällor var att sälja köpmönster. Det förmodligen är fortfarande. Men det är en data mining som aldrig åskådliggjordes. Vi var aldrig medvetna om den. Eller om vi var det så ignorerade vi det. Medan debatten vi ser nu kanske gör folk mer medvetna om vad det innebär och ser hur det här fungerar. Det vill säga att man har fått en större acceptans som du säger. Men jag tror att det här data mining har alltid funnits där mycket längre än vad internet har funnits.
Men det där är ju, sen är det så här också tror jag. Tittar man på de olika regler som vi accepterar övervakning under så är det ju vissa saker vi är väldigt mycket emot. FRA-debatten var enorm. Men samtidigt ungefär som FRA började snurra i medierna så kom det en proposition som handlade om samkörning. Det kallades inte så utan det kallades för uppgiftsdelning mellan myndigheter. Och det var ju Skatteverket, Försäkringsverket, dina gamla nemesis här. Vad det pluralis form av det. Och en massa andra myndigheter de fick lov att dela data med varandra. Hur mycket de var orkade av det enkla skälet att de skulle kunna stoppa fusk. Det är inte en människa som drog ut på gatorna för att protestera mot det. Och det här var egentligen det som var vår ursprungliga integritetsoro 1973 någonstans där datalagen damp ner. Då var vi oroliga för att myndigheter skulle samköra information. Så det här med övervakning kan betyda så många olika saker också. Vi är uppenbarligen inte dugg oroliga för att myndigheter idag har exakt koll på vad vi gör i bidragssystemet, om det kan användas för att bekämpa fusk. Jag har inte ens sett en ledarartikel om det. Men vi blir väsentligt mer nervösa när det handlar om någon nebulös myndighet som ingen har talas om, som ligger på någon ö någonstans.
Men Skatteverket däremot.
Ja. Ja. Det var en mardröm av dem.
Jag heter Magnus Sandberg och kommer från en myndighet som ni inte har hackat på. Det känns ju bra, från Arbetsförmedlingen. Men det jag tänker på är att förutom i gamla DDR, där hälften av medborgarna övervakade den andra halvan, så har man kanske kunnat gissa om man skulle vara övervakad eller inte tidigare. Nu med den elektroniska övervakningen så sägs det att kopiatorer sätter vattenstämplar på förfalskade sedlar, och digitalkameror sätter vattenstämplar för att hitta pedofiler, och alltså operativsystem skickar hem saker till tillverkaren, och sökmotorer registrerar saker och så vidare. Alltså...
Niklas läste ner post.
Precis, men idag vet...
Skriv mer spännande saker.
Idag känns som att man vet inte om man är övervakad eller inte, eller man vet att man är övervakad utan anledning. För fanns det förhoppningsvis en anledning. Nu är vi alla på något sätt med i nätet, i filternätet, vare sig vi bor eller inte. Och det är ju en fara också att vi blir slapphänta och accepterar bara att det är som det är.
Och jag tror också att det har också att göra lite med, jag tenderar det här just med lagligheten. Att när samhället upphör leva under lagarna, då är det ju ett pöbelvälde eller diktatur. Det är då Gustav Vasa gick ner till Vigfors och köpte skidor och studsar. Va? Så jag menar, man måste ju ha klart för sig vilket samhälle man är ute efter. Och gör man det till norm att liksom ändamålet helga medlen i alla lägena, då har ju det här samhället imploderat. Och då ska det ju brytas ner och förgöras. Jag menar,
didn't see that coming.
Det är ju svårt att följa upp till en sån kommentar. Men om vi kan titta på temat debatt för utmaningen 2020, så kan man också spekulera i att det är så att företag som Niklas, Google och liknande, som American Express, där vi mer åskådliggör den här övervakningen, det är faktiskt mer och mer bli vana med den här datalagen. Så tror jag också att det, till viss del, precis som med Försäkringskassan och de här datakörningarna, det här kommer ju förmodligen att regleras mer över tiden, det vill säga hur mycket data kan man hantera. Däremot tror jag att vi befinner oss så tidigt i den här processen att det blir ganska naiv reglering med lagstiftning och kanske direkt felaktigt skadlig eller sånt man bör förgöra. Men förlåt, man det här mogna och komma vidare, så det är mycket mer väl så att man kan tänka sig att vi har en mycket starkare reglering, till och med fungerande reglering av det här. Nu är jag lite optimistisk här då,
men jag måste bara hänga på här nu. Varför går folk och röstar? För de tror att de kan påverka ett samhälle. Vilket är för sig helt självsuggestivt då. Men varför har vi den kraften i samhället att folk tror på laglighet, politiker och så vidare? Därför att det finns en förutsägbarhet. Och det tog jag upp lite tidigare. Jag är lite inne på det du säger, att den här pragmatiska, normativa, visst, men det kan vi göra. Sen kan vi skriva en lag om det sen när vi får tid. Går inte igenom lagrådet, kommer vi igen nästa år. Så jag tror att det är väldigt farligt för människors lojalitet till samhället, människors perception av samhället, människors tilltro till samhällets funktionalitet. Alltså jag tror att det är undergrävande på sikt. Om man inte har ett klart regelverk för hur övervakning sker. Ja.
Ja, Mikael Abrahamsson här. Vi har ju väldigt olika traditioner i det här landet. Vi införde personnummer på 60-talet. Och när de pratar om det här i Storbritannien så skriker folk som om det är världens undergång att man har ett nationellt ID-kort. Jag tycker det är rätt smidigt när jag kan ringa till mitt försäkringsbolag och uppge min personnummer och så bara blink, har de allting jag vill ha. Skatteverket, att de räknar ut min skatt från början och att alla skickar kontrolluppgifter och sånt, det är ju smidigt, jag slipper göra fel. Senast så när Skatteverket kontaktade mig så hade jag uppgett fel, och då jag fick mindre skatt av att de hade bättre koll än vad jag hade på vad jag höll på med. Jag vet inte om ni har någon kan tänka lite internationellt i det här också. Jag kan tycka det att det är klart vi ska ha ett regelverk som alla ska följa. Men jag tror att många i Sverige ser att det här faktiskt alltså ser staten som en snäll stat gör som, alltså vi har liksom en tradition i det här landet att staten trots att agerat rätt så mycket ut efter medborgarnas bästa. Vi har inte ett gammalt feodalvälde och i historien så där liksom övermakten var elak och bara ville en illa. Vet du om ni har några reflektioner på det?
Ja, men det finns två teorier där. Det ena är att man ska bygga staten så att man maximerar bekvämligheten för medborgaren, som man inte behöver göra särskilt mycket, utan man blir inbäddad i den här lite behagliga tillvaron där man kan göra alla de här sakerna. Det är en legitim position. Det andra är att man ska bygga staten så att den klarar av att tas över av en kille som har en liten tandborstmustasch. Och någonstans däremellan så finns ju slutsatserna, tror jag. Att man bör fundera lite över om man inte ska konstruera sin stat så att den klarar av folk som blir lite elaka. Och då ska de inte ha allt för mycket information. En sån här nyckelgrej tycker jag som är rätt spännande. Det var diskussionen vi hade om DNA-register. För det här är ett typexempel. Ska man ge staten möjlighet då att göra ett DNA-register för alla människor som finns i hela landet? Inte bara medborgare utan alla som vistas. I princip vid gränsen så tar man och så rycker man ett näshår och så säger man nu har jag det. Haha. Och så kör man in dem i dataregister och så finns de där. Och begår de brott, ja fine. Då kan man ju faktiskt belägga det därför man har dem on record. Om man då hittar några DNA-spår, vilket man inte alltid gör. Man ska inte överdriva det. Men där är en typisk sån statskonstruktionskomponent som kanske skulle göra det lite bekvämare, men som man verkligen bör fundera över om man vill stoppa in i det där statsbygget. För om det nu kommer någon knasig kille och tar över det, så kommer ju staten att bli fruktansvärt mäktig med de verktygen. Så man kan ställa sig frågan, hur ond skulle jag vilja att min stat blir med de resurser som den för närvarande har till sitt förfogande? Och då kanske det är bättre att leva i Storbritannien än i Sverige just nu.
Jag är lite rädd också att staten blir lat också, för om man har DNA-register så har jag slängt ett tuggum i samma ställe den här snubben slänger den här kniven sen som han har mördat någon med. Och sen kommer staten efter mig automatiskt för att de kan hitta mitt DNA där i närheten. Det är ju väldigt enkelt för polisen att bara ignorera allting annat och bara gå på DNA-beviset.
Och då kan man ha Jannes automatiserade myndighetsbeslut också. Det blir väldigt spännande.
Men det är ju så att det finns en övertro på system. Det tror jag är absolut. Jag menar, det är lite tillbaka här. Men man bygger system som man tror att det är så här det fungerar. Och då kan man lägga ner allting annat. Men det gör man inte heller, utan man flyttar till en annan avlägsen del av Sverige. Men det vore ju bättre om man insåg lite att, jag menar, Janne sa att signalspaning aldrig hjälpte dem. Men det är också så att de här systemen är komplement till en funktion. Man får ju aldrig glömma bort vad funktionen egentligen var. Jag menar, det finns, däremot kan jag hålla med om, det finns en övertro inte bara i Sverige utan det är allmänt på att man på något sätt systemen blir egenuppfyllande och det ett egenändamål i sig, snarare än man kommer ihåg vad det var man byggde systemet för och vad man skulle ha systemet till egentligen. DNA-register skulle vara ett komplement till polisen, men de måste ju fortfarande göra en korrekt brottsundersökning och fortfarande faktiskt fastställa övriga bevis och leda det här i bevis. Men där tror jag man lite ibland glömmer bort det här, och det leder ju till viss risk med att man kanske får den här övertron. Men i internationellt perspektiv, det här man i Sverige, alltså i Storbritannien blir väldigt upprörd med personnummer. Det tror jag också beror på att vi i Sverige har en, som du säger, en extremt naiv tilltro till staten. Men därför att staten är lika med facket som är lika med oss. Och vi har alltid fungerat så. Vi har kollektivanslutna fram till bara några år sedan. Liksom, och det är alla vi gjorde här tillsammans. Va? Och den mentaliteten tror jag inte finns på andra håll. Det finns en mycket mer skeptisk inställning till staten i USA och i andra länder. Men jag tror också att England har en helt annan struktur med hur deras myndigheter fungerar. Där faktiskt myndigheterna kanske också till viss del inte alltid jobbar samma mål. Och kanske mer jobbar i konflikt med den övergripande staten också. Så jag tror det är svårt att dra sådana slutsatser mellan länder.
Jag vill nämna kort om personnummer. Alltså, Sverige är ju tämligen unikt. För vi vet ju vilka som bor här. Så då är liksom övergången till personnummer rätt enkel att göra. Medan man i USA då har vad man bedömer. Sen nu är det ju lågkonjunktur då, så någon har ju simmat åt andra hållet då. Men någonstans mellan 9 och 12 miljoner illegala. Jag tror att det är betydligt mer, ska jag tro. Alltså, upp under 15, åtminstone 8-9% av Amerikas befolkning existerar ju inte per definition. De har kreditkort, de har bankkort och alltihopa. Men de är, liksom, finns inte några statliga system. Och finns de, så är det med någon avliden järnverksarbetares personnummer. Så att, det gör det också bli väldigt svårt. Det blir en massa andra. I och med att vi inte har illegala invandrare i Sverige, även om man jobbar aktivt på att få det. Så så får det helt andra effekter än här. Därför att här, om du kräver personnummer i alla led, så korresponderar det i stort sett med medborgarskapet. Medan gör du det i England, plötsligt dyker upp 400 000 i princip infödda britter som inte har legal rätt att vara i UK. Alltså, och det är den typen av saker som leder till den här reaktionerna. Ja, okej, men det var bara kort utryck.
Plus att det finns en tradition där också, det är att folk vill ha möjligheten att starta om. Jag tycker inte om mitt liv just nu, så jag flyttar liksom, två starter bort och så börjar jag om. Liksom, och det finns inget record på vad jag har gjort tidigare. Va?
Ja, precis.
Den tanken här är ju helt främmande för oss här i Sverige. Bara, hur skulle man någonsin kunna göra det?
Ja, precis. Men det är just att här har vi koll på vilka som bor här.
Istället för starta om man lägger ner.
Ja.
Jag tror det finns flera frågor uppe.
Ja, det är uppe. Johan.
Hej, jag tänkte fråga lite kring frivilligt lämnande av information. Jag vill se, hör ni mig bättre nu?
Ja.
Ja, frivilligt lämnande av information för data mining. Trots allt så får du ju, till exempel som Gmail, så sker det en viss data mining av dig för att anpassa till exempel annonser. Där får du ju faktiskt en tjänst som du inte behöver betala för, som är jäkligt bra för att titta på lite annonser. Borde man inte kunna tänka sig lite mer, om man säger så, frivillig data mining? Jag väljer att lämna ut information till reklammakare eller annonsörer om mina intressen. Jag får mer passande annonser i TV. Och istället egentligen för att få reklam om inkontinensskydd, får jag reklam om Cisco Rotrar istället.
Nu ska Niklas göra själv för lön. Varsågod. Okay.
Ja. Så här är det. Nej, alltså jag tror i och för sig att det blir svårt. Det är olika plan där. Jag tror att du är rätt att koncentrera dig på annonsörer. Det skulle vara väldigt spännande att köra opt-in till FRA. Det var intressant att se hur det fungerar. Alla de som vill vara säkra och signalspanande på skulle kunna köra sånt opt-in-program. Det skulle vara intressant. Nej, men för att återvända till din fråga då, så tror jag att det är dit att vi går. Och det intressanta med din fråga är att det ställer väldigt höga krav på vad jag gör som tar emot de data som du har. Jag måste formulera en regel för hur jag umgås med användare som kommer till mig och vill ha en gratis tjänst i utbyte mot en aggregerad annonserbjudande. För det är det Gmail är. Det är ju lingvistisk analys, sen slänger vi den och så ger vi dig en aggregerad annons på basis av vad du läser för mig. Och det där har vi har ju en enkel teori. Vi tror att det handlar om två komponenter. Det första är transparency, att man har en enorm transparens och berättar att det här är vad jag samlar in, det här är vad jag gör. Och det är någonting som är också viktigt för myndigheter, precis som det påpekades tidigare, och väldigt svårt för myndigheter. Det andra är meningsfullt användarval. Att man måste som användare kunna säga att jag vill inte använda den här tjänsten. Och det är så lite knepigt med FRA till exempel. Och den där typen av meningsfullt användarval ska inte bara vara ett val mellan att använda eller inte använda tjänsten. Utan du ska också kunna gradera ditt användande av tjänsten. Och där tror jag vi rör oss mot en annan viktig utmaning vad det gäller integriteten i 2020. Och det är just att du måste börja inse att den inte är digital. Det är inte ett eller noll. Jag har personlig integritet, jag har inte personlig integritet. Utan det är en nyansskillnad. Och det där reglaget måste man själv kunna avpassa i förhållande till massor av olika personer. Det är en sån här klassisk fulgrej som alla filosofer gör när de ska verka halvintellektuella. Det är att de gör vad som kallas för en etymologisk reduktion. Man tittar på varifrån två stycken ord kommer. Och just personlig integritet är busenkelt att göra det med. Därför att personlig kommer från latins persona, som kommer från etruskiskans persu. Och det betyder mask. Och integritet är integritas. Och det betyder helhet. Så att personlig integritet är att hålla masken. Och att kunna göra det mot massor av olika personer på det sätt som man själv väljer. Den där nyanseringen, avpassningen, konstruktionen av relationen mellan mig och den som jag frivilligt lämnar ut mina data till. Det är en jätteutmaning verkligen. Och den utmaningen, den kräver nog att man funderar på den två gånger. Vi har ju ett gäng snubbar med riktigt höga planer som arbetar med det till exempel.
Men ändå så kommer jag alltså till det faktum att ska e-handel fungera måste man samla och aggregera preferenser. Att man måste ju koppla ihop ett erbjudande med det folk vill ha. Och jag tror, precis som Niklas säger, att det här är en rejäl utmaning. Där man har ett samhällsintresse. Och jag menar, det allmännas beslutsmodell, det går igenom politiker och så vidare. Det blir mycket tyckande. Och som går i en viss riktning. Men samtidigt ska man ha funktionell e-handel. Måste ju precis som så att man till exempel har opt-in. Okej, samla mina preferenser då. Och tillbaka så får jag de erbjudanden som gäller mig. För skulle jag konstant få bra erbjudanden som ger mig lägsta priset. så skulle de kunna få komma hem och skanna hela mitt bibliotek och garderob. Jag har inga integritetsproblem.
Vad gör du på tisdag? Nej,
ja. Så, jag bara säger att just den här tanken med e-handel kräver tung data mining. Har vi några fler frågor, påståenden, uttryck?
Ja, Per Söderman från KTH här. Ja. Vi pratar ibland lite elakt om landmilemodellen vad det gäller säkerhet för användare. Den traditionella modellen är att du går runt i ett fält och sen smäller det helt plötsligt. Det har ju förbättrat lite grann idag. Idag går du runt med massa fält där det står en stor elak skylt där det står det kanske finns en landmila i det här fältet. Mm. Säkerhetsvarningar och olika slag som dyker upp konstant oavsett vad man gör. Mm. Hur kommer det här att utvecklas i framtiden och hur skulle vi egentligen vilja att det skulle utvecklas i framtiden?
Jag tror det kommer lika illa i framtiden.
Ja, fast det tror inte jag. Nej, men, jag har säkert fel. Nej, men, alltså, en sak som man kan lära sig och en annan sån här rolig som har att göra med metod. Man tittar mycket på informationssäkerhet och metod och vad man ska göra. En sak är att titta på hur fattar folk fel beslut. En annan sak är att titta på hur misslyckas man mjukt. Och det är väldigt svårt när man tänker på landminor. Man misslyckas ofta rätt hårt och skört då när det gäller just landminor. Men flygplansindustrin är rätt bra på det där. Det kan ju ramla loss en skruv. En pilot kan vara lite halvrusad. Det kan vara någon som råkar tappa av en propeller. Flygplan misslyckas liksom i etapper, mjukt. Och det där att misslyckas mjukt på ett smidigt sätt, det tror jag också är en sån här metodutvecklingsfråga som informationssäkerhet har en bra bit kvar att göra. Det finns någon sorts perimeterskydd och man imiterar biologiska skyddsmodeller genom att tala om virus och antivirus. Men hur många virus har du drabbats av när du måste bota om själv personligen som biologisk varelse? Det händer ju liksom inte. Eller installera om från början eller något sånt där. Utan, en sån här cool grej som man kan tänka sig om man läser science fiction, det är att man har ett system på sin lilla burk som snurrar och har sig. Ja, det kan bli infekterat, men det kan bara bli infekterat till en viss grad och man kan dynamiskt då bekämpa tillbaka det och så ska man trycka ut det. Men funktionaliteten går inte från 1 till 0. Detta, det binära, det sköra misslyckandet, där man i ena ögonblicket är happy-go-lucky och i andra ögonblicket ser man en förfärlig massa små fuktdroppar över det här fältet du beskriver. Det är klart att det misslyckandet måste vi lära oss komma förbi. Och det tror jag finns gott hopp om att göra. Det finns rätt mycket böcker om det. Det finns en snubbe i MIT som forskar kring flygplanssäkerhet applicerad på IT. Och hans stora liksom, dröm är på något sätt att hitta system. Det är ju väldigt ödmjukt i och för sig. Han säger att I would like systems to fail softly. Det är så långt man kan komma som mjukvaruingenjör, menar jag.
Från 10 000 meters höjd då. När vi ändå rör som flygplan här så ska jag säga Gottröra och lyckan. Bana 3. Den inträffade 88 eller sånt där. Tidigare, säger vi. Och anledningen varför den inträffade, därför att man hade ju då för förhöjd flygsäkerhet skaffat en massa larmfunktioner. Sen bara gick det igång som ett dataspel alltihopa. Så man kunde inte ta korrekta ledningsbeslut. Så piloten blev, de bara släppte alltihopa och gick tillbaka och köpte vajer i princip. Och därför kunde de få ner kärran. Så när man bygger in den här säkerhetsvarningarna och allting som jag tror idag totalt överbelastar oss. Det är det här vargen kommer. Och vargen kommer ändå inte. Då tror jag att i framtiden kommer vi att välja vår egen säkerhetsnivå. Jag är beredd att ta en halvskaplig krasch varannat år.
Personligen?
Ja, i burken alltså. Krascha kan man göra när man vill. Det är bara leta upp ett lämpligt ställe. Så då väljer vi vår egen nivå. Jag tror vi kommer gå dit i framtiden. Att jag väljer min egen säkerhetsnivå. Vi har haft det lite i webbläsarna. Men jag tror att det är dit vi kommer att gå. Ja?
Men, alltså, det ligger kanske lite i det som Niklas säger. Det här med, alltså, man tittar ju på det vad gäller forskning kring programutveckling. Så tittar man ju mer och mer på moduliserade och avgränsade delar av programutveckling. För just att kunna hantera det här. Men jag tror ändå att det övergripande problemet med att jag som användare får en massa obegripliga dialogrutor som det jag vill bara ha bort. Det problemet har ju att göra med användbarhet. Och ska man vara helt ärlig så tror jag inte det kommer försvinna. För det tror man ser det här på något sätt inbyggt i hur vi gör vårt samhälle ser ut. Jag menar, jag tror att man kommer på liknande analogi i verkliga världen. Men lite är det ju det här dialogen som hela tiden kommer upp, det är svårt att komma bort från den saken. Jag tror att vi ska bygga ett system som gör så att om du väljer fel beslut så får du en mjuk landning. Det är mycket möjligt. Men själva problemet med att ha en massa problem tror jag finns kvar. Du kommer fortfarande att ha de här... Jag menar, jag tror aldrig på en absolut datasäkerhet. Det kommer aldrig att hända. Du kommer alltid att ha någon form av risk som din maskin kan utsättas för. Du kanske kan begränsa skadan. Men den stackars användaren kommer fortfarande... Jag menar, även i Anders fall här måste ju användaren fortfarande fatta ett beslut. Han måste fortfarande välja en säkerhetsnivå. Och den stackars användaren kommer inte att veta vad han ska välja. Liksom. Jag tror inte att användaren 2020 är mer informerad än mig idag. Tyvärr.
Ja. Har vi några fler frågor?
Det fanns något till med på.
Ja, kör. Vet sen här.
Hej, Pernilla Rydmark heter jag. Jobbar på .se med ett projekt som heter Webstjärnan som är... ett skolprojekt, och då kommer jag att tänka på det här med utmaningar i skolan och med barnen. De är ju alltid en utmaning, men säkerhet och barn på internet diskuteras ju väldigt mycket. Det skulle vara lite kul att höra er säga någonting om barnen på internet 2020.
Det tror jag ser bort barnen. Nej. Ja, som vadå? Att det är säkrare och bättre och... Jag förstår inte din fråga. Alltså,
jag... men då tar jag det. Alltså, det har du inte sett med kabeltelenäten utomlands. Det finns kanske i Sverige också att man kan välja en skyddsnivå för sina egna barn. Man kan ha då blocka kanaler som de måste logga in på och få access till. Och nu har inte tjänstutveckling. Man hade ju det här
Cybernanny
och de här tjänsterna som låser. Problemet då har ju varit hittills förmågan att identifiera de här sajterna man vill blockera. För de har ju rätt snabbt känt av...
Ja. Och det faktum att ungarna kan låsa upp dem med föräldrarna har glömt bort man gör. Så att till slut så är barnen som visar en vuxen när man låser upp cyberna. Det är det där man blockerar.
Ja. Men just det här, det är lite problemet att man jobbar med mycket IP-nummer, man jobbar med mycket domäner och så vidare. Så fort filtret så att säga, har blockat, då känner de av det. Så byter de identitet och kommer igen. Och det tror jag man kommer, det har man fixat 2020.
Men det finns en annan del av det här som är det mänskliga beteendet, som är det här med att man träffar olämpliga individer på chattforum och så vidare. Men de individerna kommer inte vara lättare att identifiera 2020 än med idag. Va? Så jag menar, mycket av det här återigen vi talar om att bygga en system som ska kunna skydda oss och våra barn mot allt möjligt. Men jag menar, nu tror vi lite för mycket på systemen igen. Jag tror vi kan automatisera bort det här. Va?
Ja, fast det finns en annan aspekt av det. Jag tycker den frågan är väldigt spännande av det enkla skälet att jag tror att vi lever i en brytningstid där en väldigt stor del av den vuxna generationen, inte alla, är helt exkluderande från en helt ny social arena som internet är, där barnen producerar sin identitet, träffar mystiska figurer och spelar ut alla möjliga olika rollspel och sånt där. Så för den här vuxna delen av befolkningen så är helt enkelt nätet ett mystiskt ställe som man inte har någon access till överhuvudtaget. Och det här kommer ju långsamt att lösas upp. Därför att långsamt så kommer ju våra barn och vi som har växt upp med internet att bli äldre och få egna barn. Och det är ju fullt möjligt att det finns en punkt, inte 2020 men kanske 2040, när det är precis lika naturligt att fråga barnen när de kommer hem, vad gjorde du i skolan idag? Som att fråga dem, vad gjorde du på internet idag? Det gör man inte i de flesta svenska familjer. Trots att skolan är en social arena, man formar identitet, träffar sina vänner och utsätts för massor av upplevelser som formar en som individ. Internet är precis lika mycket en social arena där man träffar sina vänner, producerar sin egen identitet och i princip formas som individ. Och det här, att den sociala arenan är så närmast hermetiskt tillsluten för en stor del av den vuxna befolkningen, det kommer att förändras över tid, vilket kommer att göra det mycket lättare på ett sätt att få inblick i vad unga gör. Och jag tror aldrig det kommer att vara särskilt lätt, för att unga vill inte att du ska ha inblick i vad de gör. Du vill inte att du ska veta precis vad som finns. Det finns liksom sociala koder, men det kommer inte vara så fullständigt. Det kommer inte vara en sån fullständig disconnect som vi ser idag mellan vuxna som inte har någon koll på att deras barn formar sin sociala identitet på globala arena där de inte vet vad som händer. Så
men det är också
ett transitionsfenomen i vår generation egentligen.
Det är också, jag tror också, jag menar, det är också en avvägningsfråga för föräldrarna. Jag menar, man kan inte bara säga du får inte umgås med folk på internet. Jag menar, titta på de som är vuxna idag. Dating-sajterna har snart lagt ihop hela demografiska gapet. Så
vet vi ingenting om det här, men det...
Så jag menar, naturligt är ju de här nätmogna vid mycket ung ålder betydligt tidigare än vad förståndet så att säga, sätter in det, vad vi betecknar som förstånd. Och man kan ju inte så att säga blockera, och det blir också ett problem här, därför att hur vet man om det är en klasskompis eller någon som här? Men jag tror att man kommer ha större möjligheter i framtiden att styra upp det. Därför det finns också ett intresse. Det finns tillräckligt med människor som är beredda att betala kanske 150 kronor i månaden för det här som tjänst. Och då brukar det evolutionsmässigt dyka upp.
Då ska man inte underskatta de normer som växer fram över tid också. Men alla unga vet att de ska inte följa med en främling idag. Ja, varför vet de det då? Jo, därför att generation efter generation har sagt det till dem i ungefär 2-3 generationer bakåt. Innan dess så levde man under andra omständigheter. Och det är fullt möjligt att det kommer utvecklas parallella normer för hur man faktiskt beter sig på nätet som en mer internetmogen vuxen generation kan dela med sina barn. Så jag ser rätt positivt på barn, säkerhet och internet i ett 2020-perspektiv. Jag tror att vi är i en olycklig brytpunkt precis just nu mellan en enorm del av den vuxna befolkningen som inte har någon som helst koll på alla sociala nätverk och allt vad det är för någonting. Och sen massor av barn som är riktiga trollkarlar på det.
Vi fortsätter gärna med lite fler påståenden och frågor. Har vi någon? Ja? Ska vi se här, nu är på väg här.
Det är 50 minuter i baren öppnar, så det är ingen brott.
Det spelas in, så kan man se någon 12 år se hur fel vi hade.
Jag kunde inte kunna läsa det formatet.
Jag bara tänkte en kommentar till barnen. Om man citerar Vesa Vilta som pratade tidigare, som frågade sin dotter vad som var skillnaden mellan en tatuering och ett foto på sig själv på Facebook. Där hans svar till dottern var att tatueringen går att ta bort. Alltså hur barnen beter sig på nätet idag kan ju få konsekvenser sen. Och, alltså det barnen på nätet eller de som inte tänker efter det är väl ett stort problem så att säga när man drabbas av sitt eget handlande långt senare.
Men det måste ändå vara ett föräldrabeslut eller föräldrapåverkan. Och jag menar Jerzy Sarnecki som vi har haft en lärare, hans stora grej är ju då att också skolan har en väldigt normbärande förmåga till nästa generation. Så det enda man kan säga är att skolan får bli så att säga, för över normer. Och gå in där så att säga, föräldrarna kanske inte är intresserade, inte orkar med.
En sak till är ju att normerna förändras över tid. Så det här att din arbetsgivare söker på internet och kollar och ser vad du har gjort tidigare och allt du har gjort tidigare får någon sorts konsekvenser för dig i internetkarma. Och han har dåligt internetkarma, kolla den här sajten, hotbabes.com, ooh, bad stuff. Det tror jag kommer att försvinna. Därför att man kommer att lära sig att värdera olika typer av roller och olika typer av information på olika sätt. Jag tror inte att man kommer att döma ut någon på grund av att man har sökt på vad den personen har sagt. På lunchen här nu så var det någon som sa, jag kommer inte ihåg vem, jag vet inte om det var du Peter, som berättade att det finns företag idag som inte anställer folk som inte har minst 10 år av internethistoria när man söker på dem på en stor sökmotor sådär, i största allmänhet. Och det gör de inte därför att då är de ingen överhuvudtaget att prata om. De har inte lyckats sätta något internetavtryck. De har liksom inte, de finns inte, och då kan man ju inte lita på dem, och då måste man ju naturligtvis anställa någon annan. Och det där kan man ju, då kan man ju nästan strunta i vad det internetavtrycket är, för det kommer en reflektion av hela den personens liv. Vi kom på en ny affärsmodell också på den här lunchen, och det var att vi skulle skapa ett företag som kunde bygga ditt internetavtryck så det såg jättekäckt ut. Medlem av fotbollsklubben, skrev essäer på fritiden om Marx och Wittgenstein, det så här. Så man får precis den internethistoria man vill ha.
Alltså vår acceptans, nu går vi in på det här med säkerhet och hur personer är i organisationer. Säkerhet har alltid varit väldigt stigmatiserande, att folk liksom inte klarar en skyddsklassning och så vidare. Där tror jag vi måste vara mer öppna och försöka få en öppnare dialog i säkerhetsarbetet. Att okej, nu har du krökat till här i 3 dagar, det är inte så positivt.
Det här kärnkraftsverket tycker ändå att du borde få en andra chans.
Ja, du kanske får jobba. Men du kanske inte rattar den stora processen. Du kanske jobbar på blankettförrådet. Där det redan är oreda. Ja. I säkerhetsarbetet är det väldigt... Att folk kommunicerar. Jag jobbar med någonting jag brukar kalla för rumor management. Som jag gillar. Där man, alltså hur vi suger upp rykten i organisationer. För när någonting går snett, då har vi normalt sett väldigt tidigt haft koll på att det här är på väg att gå snett. Men det är först när vi efteråt reder ut det, vi ser att alla visste det. Så att just när vi går in på det här med personer som agerar i organisationen och säkerhetsarbetet, så tror jag vi i framtiden måste komma fram till modeller som är mer anpassningsbara hur folk förändras. att folk kanske inte är smala, smärta och välartade. Nej, jag ska titta på mig själv.
Right back at you, right you säger jag.
Och längre. Utan man har alltså förändrats sedan man var 24 år som jag sa tidigare.
Ja, det finns en annan sak att fånga upp i det som jag sa nu som jag tror är dödsviktigt. Det är hur man med olika typer av metodutveckling igen får ut den information som ändå finns i en organisation om säkerhetsläget. Det är fullt med att ta 5% av folks årslön. Låta dem betta en på hur företaget kommer att paja ihop informationssäkerhetsmässigt först på en intern börs. Och det flest folk bettar på, det kanske man ska kika lite på i alla fall. För då finns det uppenbarligen någonstans i organisationen som har koll på att ja, okej, 800 000 kronor sitter på patchar inte systemen.
Ja, alltså att nyttja folk som en drivkraft är bra. Jag hade förut jag hade ett skapligt personalansvar. Då gick jag in till folk ibland och sa att nu leker vi en lek. Utan du har fått sparken. Och nu har
det
du
två. Inte i Sverige eller?
Nej. Men har du kunnat läsa den där i arbetsdomstolen?
Nej, det tänkte också.
Så fick de 2 timmar på sig att skriva ett brev där de sökte det jobb de redan hade på arbetstiden. Och sen tittade jag på det brevet, det ansöksbrev. Vad folk hade för perception av vad de skulle göra på jobbet och vad de gjorde. Det var ju helt annorlunda än vi trodde de höll på med. Och det kan också vara bra på säkerhetsarbete. Folk alltså får själva beskriva. Det här gör jag. Det här är min roll i säkerhetsarbetet. Mm. För att då ser man att. Okej. Okay, det här trodde vi du gjorde.
Är företagsinterna olika sätt att, så att säga, ta tillvara på det som folk gör, gärna aggregerar det på någon sorts nivå, det tror jag är jätteviktigt. Finns ju företag idag som har alla sina säljare som faktiskt får en del av sin rörliga ersättning i relation till hur exakt de lyckas förutsäga den försäljning som är innevarande månad. Och tidigare hade man ett spann på mellan 5-65% i hur exakt man gissade. När man började låta säljarna göra det där så fick man ett spann som mellan 5-10%. Man kunde med det aggregerade resultatet göra mycket, mycket bättre prognoser. Att ta den här distribuerade kunskapen, aggregera den och så använda den för att fatta beslut är ju precis lika möjligt i informationssäkerhet. Och det tror jag definitivt vi kommer att se innan 2020.
Peter,
nu vet jag. Janne, du nämnde tidigare att man inte ska spara någon data som man inte vill, är beredd att analysera.
Ja.
Kan inte du sätta dit herrarna till höger och vänster och fråga dem båda två hur gammal information sparar man och varför och hur länge och är saker och ting relevant? Loggar i Curtis fall. Missbruk uppstår ofta i, som du beskriver i USA, antiterror. Så man stoppar inga bovar genom att lagra information eftersom man inte hinner analysera den i realtid. Men kanske kan man använda den eller missbruka den långt in i framtiden. Så för mig är en säkerhets- och integritetsfråga extremt viktig av hur gör vi oss av med information när den har fyllt det syfte som den samlades in för?
Jag anknyter det där när du refererar mig först när jag skickar vidare. Alltså, jag är väldigt orolig för chimär säkerhet. När vi ramlar ner i ett grupptänkande och säger att vi har fixat det. Vi delar ut diplom, vi går på kurs och certifierar. Och vi trivs. Vi har en chimär säkerhet. Vi mår, vi trivs och allting. Det är ungefär som den här elektroniska övervakning. Det gör mig rädd, för då förlitar vi oss på ett system. Och står och faller med det. Och det är farligt, för då tar vi bort det som inte passar in i bilden. Det blir riktigt grupptänkande. Vi kollektivt befäster att det här kommer att lyckas. Och det var i princip min kritik av FRA då. Nu tar jag Peters fråga till dig och dig. Hur länge ni loggar, hur länge ni har det kvar, hur länge det arkiveras, hur det destrueras och hur det är icke-rekonstruerbart efter destruktionen.
Wow, jag börjar. Så här, vi lagar numera 9 månader sedan det att vi har haft en dialog med den så kallade artikel 29-arbetsgruppen under persondatadirektivet 9546-EG. Det är ni. Den dialogen har i princip bestått i att de har berättat för oss att vi ska lagra lite kortare. Det har vi gjort det, nu lagar vi lite kortare. Så. Och det där gör vi då i 9 månader. Men sen så kommer man in på den viktiga frågan som Jan är inne på, nämligen går det inte att använda informationen efter den tiden ändå? Vad gör ni för att anonymisera den? Ja, vi gör lite olika saker för att anonymisera den. Vi vill gärna ha kvar data för vi tror att vi kan producera väsentligt mycket bättre sökresultat med data. Och då försöker vi anonymisera på lite olika sätt. Vi har massor av olika teknik för att göra det. Och det som man alltid kan säga är att har du tillräckligt mycket data, tillräckligt mycket processorkraft och tillräckligt mycket vilja, så kan du alltid återidentifiera olika typer av datamängder. Så det handlar egentligen inte om huruvida man destruerar information eller om man sparar information, utan det är en nyansskillnad mellan hur länge man sparar den, vilket format, hur identifierbar den är, om den går att använda för att återidentifiera eller om den går att använda för att göra någonting annat. Och det där är en intressant fråga, därför att vi kräver ju ingen identifikation av våra användare från att börja med. Utan det handlar om i så fall, som man talar om när man talar om data, det är ju IP-nummer. Och då säger man, ja men IP-nummer går att ansluta till personer. Ja, det går att ansluta till personer. Men det kräver ju att man får reda på hur det här har allokerats och till vem. Det kräver att man har lite andra data som man kan göra tillsammans med. Men visst, den teoretiska möjligheten finns. Så för oss handlar det om att vi ska ha en tillräcklig anonymiseringsgrad på det för att folk, våra användare, ska känna sig bekväma med det efter en tillräcklig period, som nu artikel 29-gruppen har bestämt där 9 månader. Och efter den här tiden så ska vi försöka ha kvar data så länge som möjligt så vi kan göra så bra tjänster som möjligt. Men det gör vi ju bara under de situationer våra användare tycker är okej. Skulle de börja säga, nej det här var en jättedum idé, vi vill att ni rensar ut all den här datan med en gång, då hamnar vi i en situation där vi måste göra det. Vi kan ju inte, till skillnad från till exempel en myndighet, säga att ja, sorry, det är väldigt tråkigt att du känner på det sättet, men jag tänker spara de här datorna tills dess att solen brinner ut. Haha. Utan vi måste lyssna på våra användare. Och är det så att våra användare helt plötsligt blir väldigt oroliga för att det här halvanonymiserade eller anonymiserade skicket som vi sparar data i för att kunna göra bättre sökresultat, att det finns kvar, ja, då kommer vi naturligtvis ändra oss. Det är inte så mycket svårare än så.
Vi sparar inget data riktigt på det sätt som folk tror kanske. För det första, vad gäller knutpunkterna, så sparar vi inget data alls överhuvudtaget. Vi har ingen aning om vad ni skickar för data genom oss. Och det vi har aktivt valt att inte veta, eller vi har på begäran av våra kunder också. Så vi vet inte vilken typ av trafik det här, vi vet inte vem som surfar vart. Vi sparar inget data överhuvudtaget. Till skillnad från de andra knutpunkterna som faktiskt till viss del gör analys av datat. Men det gör alltså inte vi. Vi har ingen som helst koll på det här. Vad gäller de andra tjänster vi levererar, eller DNS-tjänster, så har vi också väldigt lite koll på vad ni gör egentligen, eller vad användare gör. Vi vet att det enda vi ser är egentligen source IP-adresser återigen, vilket då för det första är svårt att binda till en individ. Och det är så att vi ser ju bara den del av frågan som berör oss. I den mån vi sparar data alls där, så sker det efter respektive lands lagstiftning för de vi levererar tjänst för. Och det mesta av data sparar vi ganska kort tid. Sen sparar vi aggregerat data, det vill säga sådana fina grafer över hur mycket last vi haft i 2 år. Men det är ju helt avanimiserat.
Jag tror också att den här problematiken kommer att öka radikalt när vi börjar lägga in mycket mer geodata i vad folk gör. För då vet vi var vi drar korterna, hur det sker. Och det blir också, nu är klimat väldigt populärt. Och jag föredrar varmt klimat, jag tycker det är jättetrevligt.
Jag snurrar ut.
Och så, klimatmål och minskade resurser i ena änden och integritet i andra änden. För ska man till exempel ha prognostiserande erbjudanden till exempel, och då måste man ha geodata, aggregera geodata, hur vi rör oss, köpmönster, handlar, och då tror jag att vi får enorma problem med integritetsamhet. Då hinner vi med en fråga till, eventuellt 2. Ja, självklart.
Karl-Arne Johannesson heter jag, och jag har funderingar på hur ni ser på vem som äger mina samlade elektroniska spår. Att jag som person mot en annan part lämnar ut uppgifter, men sammanställningen av den skulle jag vilja se som att jag har upphovsrätten till. Den är unik och den har en viss verkshöjd om man har en kronologi med mina spår.
Det finns olika lagstiftning kring det här. Upphovsrätt är man har försökt göra det. Det finns en del forskningsprojekt där man har pratat om persondata just som upphovsrätt. Det har stött på en del problem. Ett sånt här intressant problem när det gäller till exempel IP-adresser, det är att det är ingen som vet att det är dina personuppgifter förrän du berättar det. Så för att kunna hävda rätten till verket så måste du alltså ge upp väsentligt av din personliga integritet överhuvudtaget. Så att det arbete som finns där, det antyder att upphovsrätten till de samlade elektroniska spåren, de är så att säga, det är inte en framkomlig väg att gå, utan de har valt integritetsrätten istället. Detta sagt, finns det några konstverk som är rätt coola. Det finns alltså en kille som har tagit med sig både en GPS och en kamera och filmat allting han gör under hela sitt liv, alla sina sökningar, allting sånt där. Hela den datamängden lagrar han själv. Och så publicerar han då det fortlöpande som ett konstverk. Och i det fallet så är det ingen snack. Han har upphovsrätten till det här konstverket, till sina samlade elektroniska spår. Han har också en rätt svår relation till till exempel tjejer. Det är inte så många som vill dejta honom.
Du, ska vi ta en avslutande plaskfråga? Har vi någon bra fråga? Oskar, så laddar du. Har vi en avslutande fråga här? Ja, kör.
Jag tar en till som anknyter till början i så fall. Är det ett internet eller flera internet 2020?
Den får du gå först.
Varför inte jag? Jag säger så här, jag hoppas att det är ett internet. Det finns en betydande risk att vi renationaliserar internet. Och om vi skulle råka göra det, så tror jag att det finns flera olika lagstiftningsmisslyckanden fram till 2020 som har lett till att vi har territorialiserat internet till ett antal splinternets. Men jag hoppas på ett internet. Jag skulle föredra det.
Nej, nej, men vi märker också att rätten till olika strukturer... Jag menar, när rösterna gick in i Georgien så hade man kommersiella GPS-er. Då stängde amerikanerna av GPS-satelliterna. För de hade ju då tillgång till infrastrukturen just över Georgien då. Så fick de väl köra på gamla kartor. Och det, alltså, det är ett bra problem. För jag tror att mycket väl att vi kan få se olika lager i internet också. Ett säkert lager, ungefär som att det finns på flyget nu, att du får snabbare incheckning då, om du är förscreenad som människa. Att du får den här typen av uppsplittringar. Och det beror också lite på hur man klarar, som Niklas var inne på inledningsvis, att det här glider in i behandlingspolitik. Och jag är inte fullt så säker på att vi inte kan få se uppsplittrade delar av internet som vi inte får access till.
Jag hoppas, som Niklas också, att det finns ett internet. Det ser ganska illa ut på många, många orsaker. Handelshinder som är de politiska racet för resurser. Men jag tror också att det finns en rent kommersiella drivkrafter som jobbar väldigt hårt för att man ska isolera sig från resten av världen. Och det som jag pratar om, walled gardens och så vidare. Och sen är det säkert internet, det vill säga på det här internet finns det inget ont, bara gott, du kommer vara lycklig. Och det tror jag är en riktigt dålig utveckling faktiskt. Men det är en klar risk, absolut.
Och då tänker jag avsluta lite lätt. Jag ska tacka Niklas, jag ska tacka kollega också. Och mitt lilla ord på vägen är att i en omstörtande och kaotisk verklighet så vinner man inte mycket på att vara normal.
Mycket, mycket bra.